Det här är P1, Sveriges Radio.
Idag, samtal om frenemy-förhållandet mellan journalister och politiker. Har medier för stor makt över den politiska debatten?
Jag tycker nog att politikerna borde aktivt ta en större roll. Och att SVT borde låta dem få det istället för att alla ska sitta och gnälla på varandra år ut och år in.
Och är mediekritiken politisk strategi som funkar?
Vi kommer se mer och mer av det. Och det är inga lätta situationer. Det är inte bara att liksom skaka av sig, för att man vill inte bli misstänkliggjord om man bara försöker göra ett bra jobb.
Du lyssnar på Medierna med mig, Freddy Rammel. Hej och välkommen till Medierna, som idag har bjudit in två 12-taggare till studion för att snacka om politisk journalistik. Vi befinner oss ju som bekant mitt i en valrörelse. Vi har Expressens enfant terrible Viktor Bart Kron i studion. Välkommen.
Tack, jag trodde jag var DNs enfant terrible och att jag hade blivit något annat nu. Men det är fint att den ställningen kan vara kvar.
Det är en tradition som fortsätter.
Även på andra sidan 40, fint.
Exakt, och i samma hus också.
Ja, två våningar upp.
Och från SVT till guldet och de gröna skogarna på EFN till att nu kunna andas helt frisk luft som fristående skribent på Dagens Nyheters ledarsida, Anna Hedenmo. Välkommen.
Tack ska du ha.
Var det en rättvis beskrivning av din liksom, resa?
Det tycker jag.
Ja. Mm. Ni har ju båda det gemensamt att ni har gjort journalistik om svensk politik på olika sätt under en lång tid. Och en fråga som har varit med ett tag, det är ju vem som ska ha mest inflytande över den politiska dagordningen. Politikerna eller journalisterna, så att säga. Det är en stor fråga, men vi kan börja liksom lite konkret. Vem ska bestämma vilka ämnen som ska diskuteras i till exempel SVTs partiledardebatter? Vad säger du, Viktor?
Ja, jag tycker väl egentligen att politikerna ska vara ganska styrande. Det är de ju ändå. Du kan ju säga åt dem att prata om en sak, men vill de prata om en annan så kommer de att göra det. Och vill motparten svara en tredje så kommer den att göra det. Det där är ju svårt. Vi testade när vi gjorde en partiledardebatt på Expressen för 4 år sedan att de fick välja helt själva. Det funkade ganska bra, men sen verkar de ha glömt bort det, för sen rasar de mot att de alltid blir styrda av medierna i alla fall. Men jag förstår ju samtidigt att man vill begränsa, man vill variera, man vill inte att debatterna ska se likadana ut. Jag tycker att det där är en... Det är klart att det... Jag förstår problemet med att det sitter någon slags väktarråd på Sveriges Television och väljer vad som är relevant, särskilt i slutet av en valrörelse. Men jag tycker samtidigt inte att det borde vara omöjligt för de inblandade parterna att under SVTs någon slags medlingsuppdrag komma överens. Så jag tycker nog att politikerna borde aktivt ta en större roll och att SVT borde låta dem få det istället för att alla ska sitta och gnälla på varandra år ut och år in. För det här är ju det är en diskussion som är lika gammal som jag är i den här branschen och förmodligen äldre än så.
Vad säger du då, Anna, du som har varit med och arrangerat många SVT-debatter genom åren?
Jag tror aldrig man slipper gnället, och det är du inne på själv. Även när de fick bestämma själva så blir det kritik. Det tillhör spelet, det är bara så. Och när Agenda gör partiledardebatter så är det ju ett journalistiskt urval, och det grundar sig på massor med saker, till exempel vilka frågor som väljarna rankar högst. Sen ska det också vara en fråga som är partiskiljande. Sjukvården till exempel är svår därför i regionerna. Alltså det är massor med såna här saker som gör... Och så vill man ha bra mix och så vill man inte bara ha ämnen som gynnar den ena sidan. Alltså det är massor med såna ställningstaganden. Men en rolig grej är att jag vet inte om det kanske är 7-8 år sedan, så vet jag efter en av Agendas partiledardebatter som jag hade varit med och lett, så var de då lika arga som alltid. Och då föddes en idé bland de stora partierna, jag tror att Moderaterna och Sossarna, men jag kan inte svara på det. De sa, nu kommer vi inte komma tillbaka, nu ska vi ha en egen debatt, vi ska hyra lokal på stan och vi ska arrangera det här själva. Blev det så? Nej, och vad jag förstår så handlar det där om att det stöper redan på vem ska leda, vem ska bestämma vem som ska leda och vilka ämnen du har igen. Va? Därför att det är klart att olika partier har olika ämnen som de tror är valvinnare. Så att, jag tror att det säger ganska mycket om svårigheten, att hon lyckades inte.
I år så gjorde de ju faktiskt en grej då, liksom själva, vilket var att de flyttade den första partiledardebatten i riksdagen till liksom primetime kvällstid. Mm. Såg ni den till att börja med?
Ja, men det har man ju då betalt för, så det räknas kanske inte riktigt. Målgruppen är väl de som inte har betalt för att genomlida politisk verksamhet dagarna i ända. Jag tycker det var ett pikt initiativ. Eller pikt och pikt, det var inte direkt. Det var väl en sån
här frukt
som
ändå
hängde så lågt att man nästan kunde ta den med foten. Samtidigt, alltså politikerna har ju också enorm nytta av det faktum att vi har en stark tv, jag vet inte, vad säger man nu för tiden, tv-kanal, tv-bolag, plattform.
Jag pratar om
SVT och den ställning som en partiledardebatt i, som, ja, som ni säger, som i Agenda, men det är ingen som tänker så bland vanliga människor. De
SVT
tänker att den här är SVT.
Ja.
Och det är klart att den har ju fortfarande i dessa dagar uppåt miljonpublik, vad jag vet. Och det är ju ganska bra. Ett ganska bra forum som ger riksdagspartierna en otrolig liksom språngbräda in i en valrörelse. Och det gäller ju annan partipolitisk bevakning också. Så de har ju ett intresse av att SVT har den starka ställningen. Och därför menar jag att det borde ju inte vara helt omöjligt att komma överens lite bättre när det gäller ämnesurvalen. För jag tycker som sagt att det finns en poäng i kritiken att SVT sitter och ska göra en journalistisk värdering av och välja fyra ämnen i ett sånt otroligt kritiskt skede. När det kanske då sitter partier som är invalda på folkets mandat av andra skäl och representerar intressen som då inte överhuvudtaget ska höras enligt redaktionen i en slutdebatt, till exempel i en valrörelse. Det är inte heller bra. Men det är, igen, det här borde man kunna, jag säger inte att man kommer att ha god stämning, men man skulle kunna få till någonting där alla kände sig lite mer hörda, tror jag, samtidigt som SVT får möjlighet att göra en lite bättre tv-mässig debatt än vad Andreas Norlén har möjlighet att genomföra i riksdagen.
Ja, men just det,
för protokollet.
Nej, men precis, för riksdagsdebatterna är, jag tycker fördelen med dem är att politiker får där möjlighet att utveckla sina argument och sina resonemang, för det blir väldigt kort i tv ofta, speciellt när åtta personer slåss om samma tid. Men problemet med debatterna i riksdagen, det är ju att det finns ju ingen programledare. Det finns ingen som säger, ja men nu, det var inte frågan, eller hon ställde ju en fråga här till dig, vad svarar du? Eller det kan glida ut åt alla möjliga håll, de får också välja vad de ska prata om, helt fritt. Så det är ingen som styr upp det. Jag tycker att de lever i sina egna bubblor där, och det kan ha en poäng, men det fyller ju inte den här funktionen.
Om vi breddar frågan lite då från just det här med liksom debatterna då. Alltså politiker brukar ju säga att journalister generellt också har för mycket makt över vilka frågor som får uppmärksamhet i en valrörelse. Alltså våra hjärtefrågor får aldrig uppmärksamhet. Det har man liksom hört en drös politiker av olika färger säga genom åren. Är det, alltså, vad tänker ni om det här? Är sant eller falskt? Är det lite av båda? Eller liksom, vad säger du, Anna?
Nej, men dels är det ju så att med sociala medier har de fått en helt annan arena och kan själva sätta agendan, vilket de gör väldigt mycket. Sen skulle jag också vilja säga så här att politiker kanske ska fundera över om de ska ge media så mycket makt. Jag tänker på alla de här. Alltså vad jag än tittar så ser jag intervjuer med partiledarna. Det är ju och vi är, hur många månader, det är ju inte val imorgon direkt. Och det är, jag är så förvånad över att de ställer upp på så mycket. De säger säkert nej till saker och ting också som vi inte vet. Men väldigt många av de här formaten i tv, radio, tidningar som kör både text och ljud och bild. Dessa evinnliga intervjuer med partiledarna. Jag förstår inte, eller fördomsshowen till exempel, som jag tycker är underhållande och som har berättat några intressanta saker om partiledare. Men alla partiledare har inte tjänat på att vara med där. Och det var ju ingen överraskning vad det skulle vara, eftersom själva podden har funnits i åratal med samma koncept. Så jag förstår inte att det inte är fler som säger oftare, Ebba Busch har börjat göra det lite grann, men så säger, nej tack, det här vill jag inte göra. Det här vill jag inte vara med på. Och man skulle också kunna göra en affär av det. Att säga, det här tramset, jag tycker politik är viktigare, det är mycket seriöst, gör en grej av det. Det skulle jag rådge genom politiker, så skulle jag, det skulle vara det.
Du har ju efterfrågat det där lite grann, att du vill se mer av liksom kritik mot frågeställningar och liksom journalistiska premisser från politiker.
Jag har i alla fall sagt att jag inte tror att det är ett hot mot demokratin eller något så, att politiker ibland går emot frågeställningar, som till exempel när Ebba Busch var i luven på en SVT-reporter i riksdagen.
Hon sa att det var politiskt vinklad fråga.
Ja.
När frågan var, varför säljer Sverige så lite elbilar när övriga Norden säljer mer?
Hon menar ju att det handlade om upprepade frågor under 15 minuter. Oavsett det så tycker inte jag att det är ett problem att politiker går i clinch med frågeställningar. Det är ju deras jobb. Alltså jag tycker i hela den här diskussionen, är det politiker eller medier som ska sätta agendan, så glömmer man en ganska viktig aktör i den svenska demokratin och andra demokratier, nämligen folket, väljarna. Vad vi skriver på Expressen styrs ju inte så mycket av någon form av ideologisk övertygelse hos oss politikreportrar, ganska liten eller ingen alls skulle jag säga, men däremot väldigt mycket av vad folk vill läsa om. För det som folk vill läsa om, det är det som kommer att bli stora nyheter, det är det som andra kommer att citera för att märka att det finns ett intresse. Det blir en ganska dum debatt när man helt tappar bort den faktorn i det hela. Alltså någonstans i den liksom demokratiska utgångspunkten så ska ju partier vara kanaliseringar av olika intressen i folkdjupet, och sen ska de kämpa om inflytande på en arena. Vi är arenan, vi är liksom inte en aktör i det. Det är en mellanhand, det är inte en av händerna. Men där blir det också, men annars måste jag säga, jag håller med Anna om det, vi stod på Publicistklubben i höstas och hade en debatt som jag var med i, där det var några företrädare för medier och så var det valledarna för Moderaterna och Socialdemokraterna. Och de var, valledarna var ju rörande överens om att det var väldigt problematiskt att medierna hade så mycket krav på dem och krävde så mycket närvaro och medverkan i olika saker. Och det där var minsann, nej, det där tyckte de inte var bra. Det där hade de pratat om att de skulle göra något åt. Ja, intressant tänkte jag. Det kan ju bli en annan typ av valrörelse den här gången. Och så kommer den här våren. Och jag har ju aldrig, nu har inte jag sett alla val sedan rösträttens införande, men jag har aldrig sett så många partiledarutfrågningar eller olika typer av debatter som nu. Och det enda folk har tackat nej till är väl Edvin Törnblom då. Men annars är det ju all in på allting. Så vad som hände med den där kritiken, jag vet inte. Men den verkar inte ha lett någon vart i alla fall.
Men som sagt, det finns ett undantag, och Ebba Busch, hon tar ut en väg som jag tror fler kommer följa så småningom faktiskt. Hon har ju ställt in eller avstått från en stor debatt på Kulturhuset som var ganska citerad i pressen. En debatt som sen ställdes in, men det var senare på grund av kvittningsdebaclet. Så att hon har också sagt nej till en partiledardebatt i Agenda tidigare. Så hon är ju, har ju kanske mer integritet så att, eller sållar kanske, eller vad tror du, Victor?
Jag tror att hon har möjlighet att välja på ett annat sätt än vad en Simone Mohamsson eller en Elisabeth Andreinqvist,
jo, men de andra då?
Eller en Daniel Heldén kan göra. Ja, men Ebba Busch är ju så, apropå det här med intresset, hon är ju mycket större än sitt parti. Hon är mycket större än de flesta svenska kändisar när det gäller att ju skapa intresse hos allmänheten. Hon vet precis hur hon ska göra för att få det utrymme som hon vill ha. Hon behöver inte Kulturhuset för det. Är det bra eller dåligt? Jag skulle säga att det är lite grann en återgång till den karismatiska folktalaren, fast i en digital verklighet. Man ska ge partierna lika mycket tid, tänker vi ju alltid. Vilket är lite konstigt eftersom Socialdemokraterna är typ 4 gånger större än Liberalerna. Men ändå. Men det blir ju aldrig rättvist eftersom det är många, många fler som vill läsa vad Ebba Busch har att säga än som vill ta del av vad Daniel Heldén har att säga. Sen behöver inte det synas i valresultatet, men det är ju ett medialt faktum.
Från Greta Thunberg och Palestinarörelsen.
Jo, du som journalist kan också läsa på. Vad tror du händer med förnödenheterna och våra saker?
Till ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin.
Inom en inte så avlägsen framtid så kommer DN att betraktas som en publikation ganska långt ut på vänsterkanten.
Sen Sverigedemokraternas Linus Bylund för några år sedan snackade om journalistrugby för att beskriva hur man knuffar bort störiga reportrar, så har mediekritik blivit på modet hos allt fler aktivister och politiker. Är det här en politisk strategi överhuvudtaget? Vad tänker ni om det?
Ja, det är väl helt uppenbart att det är. Och om den fungerar, jag vet inte. Det måste man väl göra mätningar på eller forska på för att veta det. Men i grupp grupper där det är låg tilltro till traditionella medier och etablissemang. Så ja, det kanske det gör. Vad tror du, Viktor?
Ja, det är väl ett sätt att kanske bli populär bland de redan övertygade då, om man ser på slutsatsen. Till exempel, om man ska ta ett sånt här flagrant exempel i modern historia, då EU-valrörelsen 2024, när Kalla fakta hade sitt avslöjande om Sverigedemokraterna och den verksamhet de sysslade med uppe på kommunikationsavdelningen, kan man sätta vilket ord man vill för det.
Men det Trollfabriken.
Var, precis, det var många som valde det ordet, ja. Där valde ju Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson själv att gå till fullständig motattack och försöka bygga resten av valrörelsen på att det i princip var en folkomröstning mellan Sverigedemokraterna och TV4. Och då får man ju säga att TV4 vann den folkomröstningen eftersom Sverigedemokraterna gjorde ett väldigt dåligt val. Gick tillbaka för första gången i ett nationellt val, och i den valanalys som Sverigedemokraterna gör efter valet så konstaterar man ju att det där var en dålig strategi att göra så. Och är ingenting, om vi tittar på, om man nu tar annars utgångspunkter att det finns på Tidösidan tendenser att driva på det här under de senaste åren, och så tittar man på opinionsmätningar, så är det ju inte uppenbart att det är en vinnande strategi. Sen tror jag inte man kan göra riktigt så enkelt. Det finns ju också i det här, om man vänder på perspektivet och tittar från mediehållet, så finns det ju, särskilt då med tidningar och de nya affärsmodeller som digitaliseringen driver fram, så finns det ju ett incitament tyvärr att gå mot ett mer strömlinjeformat, inte politiserat, men mer tydligt politiskt innehåll.
Där det tar en kvartal?
Ja, bland annat. Jag menar, kvartal är ju någon mån en reaktion på Dagens Nyheter, och så sparar de varandra, och Dagens ETC är en reaktion på kvartal. Mm. Alltså det blir som tidning, särskilt som mindre tidning, så kan du vinna ganska mycket på att ha starka fans.
Mm.
Och, det ger dig ett journalistiskt incitament att välja vinklar som målgruppen gillar. Det är ingen hemlighet att DN inte har ett kommersiellt problem med att ha tre artiklar som är väldigt kritiska till regeringen varje dag. Och i en digital kontext har det också en väldigt stor del av folks upplevelse av tidningen. Mm. Så det där finns med, tror jag. Det var lättare att förhålla sig neutral till en tidning förr än vad det är nu, när ledare och kulturmaterial blandas hejvilt och tar ganska stor plats jämfört med vad det kanske gjorde
men
i den gamla
upplevelsen. Men om man lyfter blicken lite och ser att liksom, om man bortser från att det kan vara en politisk strategi, så tycker jag att det är ändå befriande med mer mediekritik. Att liksom de stora etablerade medierna, att man petar på dem, för förr skedde det aldrig på ett seriöst sätt. Liksom, eller det märktes knappt, utan det var nästan att man var oantastlig. Så det tycker jag är väl, det är bra. Det är något sunt i det, att det finns en mångfald i rösterna, och att det finns också i den politiska bevakningen också fler röster, och det är en större mångfald. Det som jag tycker är oroande och obehagligt också, det är att den här kritiken då mot public service, som alltid, förutom Daniel Suhonen, handlar om att det är vänstervridet. Att det blir som ett självspelande piano, och det spelar ingen roll hur många forskningsstudier som publiceras om att det finns ingenting som vi hittar som stödjer det, så blir det ändå någonting som är väldigt svepande kritik. Och då när man säger, men titta på den här forskningen är också vänster, och till slut har man liksom inget att hålla sig i samhället, utan allt är åsikt, man kan tycka vad som helst, och det tycker jag är liksom på ett större plan lite oroande, att det inte finns någonting som vi kan vara ense om, det här är fakta, det här kan vi utgå från.
Ja, men det då, ja. I någon mån är det ju en åsiktsfråga, om man går tillbaka till det här folkliga perspektivet. Alltså den som upplever att en fråga är väldigt, väldigt viktig, och så är den inte så prioriterad i den då nyhetsrapporteringen. Vem ska säga om det är rätt eller fel? Det är ju en upplevelse. Om man upplever att ens frågor, de man verkligen brinner för... Jag tycker vi ser alla aktivistiska rörelser. Och det är ju inte alls bara Karl-Oskar Bolin, utan det är ju Palestinarörelsen eller miljörörelsen, Greta Thunberg. Alla typer av aktivister brukar ju förenas i att de anser sig vara tystade av medier. Politikerna pratar inte om det här. Och å ena sidan står ju sverigedemokratiska sympatisörer och säger att medierna pratar... Sveriges Radio och SVT pratar bara om klimat. Det är en miljöpartistisk konspiration från... liksom julafton till nästa julafton. Och så kommer Fridays for Future och talar om att jordens dödgrävare skriver ingenting om den riktiga klimatkrisen.
Så är det ju naturligtvis, absolut.
Ja.
Ja.
Ja. Och sen råkar vi ha en ganska högljudd opinion i Sverige som har varit ganska stark de senaste decenniet, som har ganska starka uppfattningar i vissa frågor.
Men jag måste säga här,
och som har partipolitisk representation också.
Så här, jag vill bara korrigera mig lite. När jag pratar om att jag saknar liksom konkreta bevis för att, eller exempel egentligen också för att public service alltid skulle vara vänster. Det jag pratar om nutid, för att jag tror att det är så här att för kanske 10 in i samband med att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen ungefär, då vet jag att det var en tid, och det har jag sett och hört med egna ögon och öron, att nyheter som kunde gynna Sverigedemokraterna hölls nere. Till exempel, det visar sig att x antal, eller CSU en stor del av intagna på svenska fängelser hade utländsk bakgrund. Sånt fick inte alltid en plats i nyhetsförmedlingen som det förtjänade. Det tror jag har lett till att idag så finns det en, liksom en, man vill kompensera för det här på en del redaktioner. Man vet att det där var fel. Man kanske också tänker att det där gjorde Sverigedemokraterna en stor tjänst i långa loppet. Det finns ju massor med sådana olika tankar. Att det, och då upplever jag nu att man kanske de senaste åren har köpt Sverigedemokraternas världsbild eller lite väl lätt. Man inte liksom ställer till svars eller kritiserar eller kritiskt granskar på samma sätt som man skulle gjort annars. Så det där är en dans. Vad tror du om det, Victor?
Har pendeln svängt helt åt andra hållet? Eller vad?
Alltså det konkreta vittnesmålet är ju att det var så där som Sverigedemokraterna upplevde att det var. Och det är klart att för en generation Sverigedemokrater som är formad av de åren, så är det kanske inte jättekonstigt då om förtroendet för nyhetsförmedlingen inte är vad man önskar att det var. Sen hur, om det har fått, jag upplever ju idag och sen många år tillbaka att just nyhetsförmedlingen i SVT, som jag tittar mycket på, är, anstränger sig så att det är knut på både ben och armar för att vara så korrekt, opartisk och varierad som möjligt. Och jag tycker att det är ett omöjligt uppdrag, men jag tycker man klarar det ganska väl. Sen tror jag att om man backar och tittar på hela utbudet, så är det ingen hemlighet att, alltså, om du sitter och lyssnar på morgonpasset eller om du har du P3 på i bilen, så tror jag inte du känner att det är så mycket balans i vart de där programledarna kanske befinner sig politiskt. Och det är det ju inte heller, om man vet vilka de är. Det finns ju en övervikt i, alltså, eller så här, om du sitter kvar framför Aktuellt tar slut, så kommer kulturnyheterna, så tror jag inte du känner att det finns så mycket tid i den redaktionen heller. Alltså det finns ju tendenser i all form av humaniora egentligen. Och tittar man på hur folk som pluggar sånt tenderar att rösta, så är det ju inte höger. Medan skulle du gå in på en ingenjörs...
det är inte ingenjörerna som gör radioprogrammen.
Nej, det är några andra. Och då blir kanske helhetsintrycket något annorlunda. Så public service är en sån otroligt bred verksamhet. Och, ja, men ta bara en sån sak som att, hur länge har de suttit i riksdagen? 16 år. Hur många sverigedemokrater har fått sommarprata i P1? Noll. Hur många misstänkta sverigedemokrater har sommarpratat i P1? Noll.
Nu har ju sommar tydligen en ny regel sedan ganska många år där politiker inte får vara med.
Nej, men inte aktiva, nej. Det har ju förekommit politiker och politiskt färgade personer.
Jag håller med dig om det,
Viktor. Ja. Och jag säger inte att det borde vara på något annat sätt, men man ska ju inte bli förvånad om man har...
Det kanske borde vara på ett annat sätt.
Ja, men antingen eller. Antingen får man ju liksom stå för att vi vill inte ha det så här, men då får man ju heller inte bli förvånad om det uppfattas.
Nej, men jag håller med om det. Jag har också tänkt på det, att det är just politiker, aktiva politiker, inte med i sommar. Men man saknar, om det nu är så att Sverigedemokraterna är det vanligaste partiet hos svenska män, är det fortfarande så?
Ja, jag tror Socialdemokraterna i opinionsmätning i alla fall är för. Men de är ju väldigt stora.
Ja, de är stora, och det Sverige syns inte alltid i de här programmen. Jag håller med om det.
Men om vi återgår till liksom det här, alltså politikernas liksom mediekritik som strategi då, när de för fram kritik mot medier för att, så att säga, framhäva sig själva eller liksom som någon sorts strategi, Hur ska svenska medier då hantera det? Hur ska politiska journalister hantera det? Vad tänker du, Victor?
Det är såklart lite olika om man representerar SVT, som ju har ett myndighetsuppdrag då, och ett politiskt uppdrag att vara opartisk. De måste kanske hantera det här enligt mer... Ja, jag vet inte hur. Men om
du får den skiten till exempel?
Och det får jag ju dagligen, såklart. Ja. Om än inte kanske på ministernivå så. Men det är klart, man anklagas ju alltid för att vara det ena än det andra. Men jag brukar hantera det genom att inte hantera det, därför att jag vet att det kommer låta något annat imorgon. Men jag tror så här, det viktigaste man kan göra är att inte hålla på och liksom jaga upp sig för mycket.
Det tillhör spelet.
Ja, men det tillhör spelet, men jag tycker ju som så här, alltså, att Ebba Busch, jag tycker man får också acceptera att det här förekommer. Så länge vi kan ha det på en nivå att de ju faktiskt kommer till debatterna. De ställer ju upp. Ebba Busch stod ju där och svarade på frågor från SVT i 15 minuter och sen blev hon sur. Vilket hon, ska säga, blir väldigt ofta. Det är bara det att de flesta journalister blir inte så uppjagade som denna kanske inte helt vid situationen vana reporter och reporterns chef blev. Då blev det istället en stor sak och sen blev den saken i sig ett problem. Hade man bara som filmat intervjun, filmat svaret, redovisat det, så hade ju folk kunnat göra sin egen bedömning om hon var otrevlig eller borde ha svarat på frågan eller inte. Alltså jag tycker inte man ska vara så rädd för lite konflikt. Nej. Så länge de fortsätter ställa upp.
Då, Anna, när, om någon säger att du har en politisk slagsida om, eller något
om
sånt
någon
där.
Säger. om någon säger.
När någon genom åren har sagt det.
Det är så skönt att slippa det där nu när jag inte är på SVT längre. Faktiskt. För det var, just programledare på Agenda så var det ju en stört skur. Lika mycket från vänster, måste jag säga. Det var, alltså, när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen så var det ju självklart att de också skulle vara med i studion.
Inte för alla?
Nej. Och det var det som jag tänkte komma till. Att det var, då var vi rasister och vi var det. Och vi hade, Sverigedemokraterna hade klippkort på Agenda och vi hade ju stenkoll på liksom, balansen och sådär. Nej, det har jag levt med verkligen.
Men hur tycker du medier då hanterar det här, alltså när man får de här anklagelserna mot sig, alltså är de för defensiva eller vad, hur borde man hantera det?
Jag tror att det där, att man kanske gör en stor sak av det som du var inne på, Victor, det tror jag handlar om en slags oro för, gud, kommer det vara så här nu? Och det kommer det bli mer av inför valet, tror jag. Vi kommer se mer och mer av det. Och det är inga lätta situationer, det är inte bara att liksom skaka av sig för att man vill inte bli misstänkliggjord om man bara försöker göra ett bra jobb. Men ja, vi får se.
Är det värre den här valrörelsen än tidigare eller är det bara en känsla som folk har i allmänhet? Liksom, är det alltid så här egentligen?
Jag tycker att det har förändrats. Jag skulle inte säga att det är värre, det är på ett annat sätt. Jag skulle säga att den här typen av mediekritik, då, särskilt från höger, har ju flyttat in i etablissemanget på ett annat sätt. Alltså, jag började bevaka politik professionellt runt 2010 då. Det var ju det stora alternativmedievalet. När Sverigedemokraterna då inte hade något utrymme i vanliga medier, eller i alla fall inte i närheten av vad de tycker att de och deras frågor borde ha, så fanns det ju en exponentiellt växande flora av bloggar, som man sa på den tiden, med väldigt, väldigt mycket läsare som drev deras frågor och deras agenda framåt. Och de första åren med Sverigedemokraterna i riksdagen präglades ju också enormt mycket av en polarisering mellan det här partiet, den här rörelsen och resten. Det där är ju inte riktigt fallet längre. Sverigedemokraterna är ju de hade till och med ett pressmingel på sina landsdagar i höstas och bjöd på champagne. Det var väldigt obekvämt, eller det var inte obekvämt, kan jag säga, men det var lite konstigt, för de hade aldrig gjort det tidigare. De visste inte hur de skulle göra.
Det var vatten och bröd bara några år tidigare, och ja, nu så plötsligt så korkades champagnen upp.
Ja, men lite så. Det har ju hänt någonting.
En normalisering.
Och de har normaliserat sin relation med medier. Deras roll i samhället har normaliserats. Samtidigt så har ju framförallt inom Moderaterna kanske vissa företrädare närmat sig en sverigedemokratisk hållning till både sakpolitik och medier. Och sen ska man väl säga, sakpolitiken spelar ju roll i det här. Det som då var helt aparta sverigedemokratiska positioner är ju inte helt aparta längre, utan har ju företräds ju dagligen, även om till exempel socialdemokratiska politiker i många fall. Så på det sättet så är det ju ett mycket mindre polariserat samtal, samtidigt som den typen av tendenser finns mycket bredare. Alltså Sverigedemokraterna är 20% parti, Moderaterna också, och de här tendenserna finns i båda.
Vad som har utmärkt valrörelsen hittills, nu tycker inte väljare att valrörelsen har börjat, det är bara vi journalister som tycker det, för att folk har annat att tänka på. Men vi har ju sett något väldigt intressant nu, där liksom hela det här berättelsen om invandrarna som ligger bakom allt ont i samhället och så, det har ju förflyttats i med tonårsutvisningarna, svängningen i frågan om tonårsutvisningarna. Och där ser man ju liksom hur vad opinionsmätning och folkligt missnöje faktiskt kan förflytta politiken. Och det har han gjort på ett ganska förvånande sätt i de här frågorna. Nu har vi en migrationsminister som står och säger att det inte känns bra i hjärtat. Så att det är en intressant rörelse nu, tycker jag.
Och med det är medierna slut för den här veckan. Tekniker var Johan Hörnqvist, producent Johan Cedersjö och jag heter Freddy Rammel. Vi hörs.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.